Jag har egentligen bara ett mål med dagens predikan. Jag skulle vilja att du skulle bli på gott humör. Ibland blir jag lite sådär anklagad för att man är radikal, fundamentalistisk någonting predikant. Men jag ska berätta en sån hemlighet för er idag, jag är ganska snäll. Och jag ska försöka visa lite av min snälla sida, vad nu sen det är idag. Och predika lite Guds ord er som har titeln Ord som befriar. Och jag har hämtat texten idag från Lukas kapitel 6. Jag läser sällan, märkte jag, kom på igår mig själv, att jag läser ganska sällan Lukas. Vill jag läsa evangelien så har vi Matteus och Johannes, säkra kort. Och sen är misstag bland Markus. Och sen av någon anledning för min del i alla fall så faller Lukas lite glömska. Det är synd. Han som är så fin. Så texten lyder så här och vi läser i Jesu namn. Inget gott träd ger dålig frukt. Och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Brukar jag säga till en del ungdomar som använder ordet skit ibland. Och det ska man ju inte göra i kyrkan. Det är något speciellt med ord, har jag tänkt. Jesus menar här i sin ganska radikala redogörelse att ord bestämmer ifall en människa är ond eller god. Observera i bibeltexten att det står att han hämtar antingen från sitt goda förråd eller från sitt onda förråd. Så det tycks ju vara som så att vi kan ha samtidigt ett ont och ett gott, eller ett gott, eller samtidigt ett gott förråd. Genom onda ord kan vi förstöra skapelsetanken med en människa. Men också med samma ord kan vi hjälpa en människa att bli det som Gud hade tänkt med henne. Du har själv reflekterat ibland, ganska ofta, tillbaka på mitt liv, så kan jag själv konstatera att ord haft en ganska stor betydelse i mitt liv. Allt från det onda till det himmelska som i olika omgångar har drabbat mig. Och den gemensamma nämnaren har just då varit ord. När jag blev mobbad eller sårad av människor var det ord som satte igång de destruktiva känslorna inom mig. När jag blev kristen och också gifte mig så var det ord från min mun som på ett sätt satte pricken på iet över fantastiska händelser. Man tog emot Jesus som sin personliga frälsare på samma sätt som man stod vid altaret och sa ja till sin hustru. Det var ord som på något sätt fick göra någonting. Och det är någonting speciellt med de här orden och vi ska tala lite om det. För då människans ord, om då människans ord haft så oerhört stora olika betydelser för mig, så kan det vara bra ibland att reflektera i vilka krafter man sätter i rörelse varenda gång man uttalar dessa ord. Vi ser redan i skapelsens gryning att Gud av någon anledning använde sig av ord för att skapa. Han sa det och så hände det. Och eftersom vi människor är skapade till hans avbild så tycks samma kraft finnas i oss. Vi har förmåga att bryta ner och skapa allt detta med hjälp av vår mun och de ord vi använder. På samma sätt använder ju djävulen Satan ord för att förleda människan. Han sa det, har då Gud sagt. Och vad egentligen är det om de orden? Jo, orden som förminskar och förvränger det som Gud hade tänkt. Så när du talar ont om dina medmänniskor, om det är din bästa vän eller dina fiender, har ingen betydelse. Men när du talar ont så förvränger du Guds skapelse på samma sätt som djävulen gjorde. Gud hade skapat och det var perfekt. Men djävulen sa det, har Gud då sagt att det är så här? Han använde onda ord för att förändra, förvränga och förstöra det som Gud hade skapat. För vi har nu fått detta redskap, dessa ord, som kan användas till att antingen bryta ner eller skapa liv. Jakob säger sitt brev att våra ord är likt en liten eld som kan sätta en hel skog i brand. Det vapen vi har genom det ord vi förmedlar är något vi antingen kan använda som förödelse, men inte att glömma också för att skapa liv och massa gott runt omkring oss. Då jag ber ibland så upplever jag ganska ofta att Gud vill att jag ska framföra något budskap till någon människa. Ofta är det frågan om att människan är i behov av någon form av uppmuntran eller tröst. Och det kanske inte är så konstigt att Paulus beskriver den profetiska tjänsten som att vi kommer med förmaning, uppmuntran och tröst. Den profetiska tjänsten handlar oftast just om det. Och då, ibland händer det som så att när man förmedlar de här orden, alltså vanliga enkla ord, det kan vara att du är snygg. 99% tar jag och använder det där nyss. Och på något sätt, när man förmedlar de här enkla orden som ibland kan tyckas så banala, ibland när jag sitter, det har hänt mig ibland, inte så ofta, men det har hänt när jag sitter på en offentlig plats och som inte alls säger Gud, du ska tala om för den här människan framför dig det här. Och man blir lite nervös då. För det vill man ju inte. För man kan ju göra bort sig. Har vi österbottningar är vi lite rädda för det där att göra bort sig. Men jag har ju märkt att när man förmedlar de här små, små orden rakt in, rätt tid, rätt plats, så är det som om himmelen själv kysser jorden. Det är som att Gud själv kommer ner in i den människans liv. Och ibland kan det vara så, kära vän, att allting blir mycket bättre än det var tidigare. Det är som att det finns, det verkar inte, det verkar som om det finns en större kraft bakom varje stavelse, varje ord som förmedlas med hjälp av Gud till en annan människa. Jag minns speciellt en gång när jag var i bön, jag tror en måndag eller en tisdag kväll. Och så när jag ber så mitt alls känner, får jag en sån känsla som man får ibland att Gud själv uppmanar mig att förmedla en enkel mening till en för mig ganska okänd människa. Och då blir jag så jättenervös som jag blir hela tiden. Och så tänker jag, men det vågar jag ju inte göra, tänker jag. Och så har jag en sån diskussion med två hjärnhalvor som håller på att debattera. Ibland så vinner han det som får mig att inte göra någonting. Och så händer det ibland att den där hjärnhalvan vinner som får mig att göra någonting. Och så får jag det, kommer ändå på, jag sparkar mig själv i baken där några gånger, så kung fu rak höger. Och så ringer den här för mig ganska okända människa. Och så är det lite harklande, man måste ju alltid ha en orsak varför man ringer folk. Antingen ska man ha en tjänst, ja det är det. Det är så man gör när vi ringer folk, så vi ska bara ha tjänster och våra begär ska uppfyllas. Och jag harklar mig fram och så säger man att jag tror att Gud ville säga det här till dig. Och den enkla meningen som jag sa, Gud vill säga till dig att han älskar dig som sin enda son. Och jag minns ju bara paffheten som trängde igenom telefonluren där. Och han harklade fram och sa ungefär så här: oj då, det där behövde jag höra. Och så säger han till mig att 15 minuter tidigare så hade han bäddat ner sin förstfödde son. Och så hade han sagt till Gud exakt så här: om du Gud älskar mig på samma sätt som jag älskar min son, så måste du visa det på något sätt. Och det kan ju vara bra att höra det där då. Så jag menar, små enkla saker som för oss inte är så märkvärdiga kan mitt i allt vara livsförvandlande för vår mottagare. För vi tror ibland att det ska vara sådana där hårda profeter med långt skägg, jag håller på att arbeta på det, som på något sätt ska förmedla saker och ting hit och dit, exakt på det sättet, med eld och lågor. Men ibland så kan det vara enkla meningar som förvandlar människor och deras situationer mera än vi kan förstå. För jag märkte att det är så som Gud fungerar. Genom sina ord, och det är därför vi har Bibeln, så väljer han att visa sin kärlek och omsorg över människan. Och då tänker jag, kanske det är så också vi ska göra det. Jag kommer ihåg en annan händelse. Nu bara, ibland när man berättar med sagan får man en känsla av Anders, en superpastor där som lever 2 cent från Herren. Men jag berättar bara som uppmuntran att vanliga människor som du och jag kan vara med om det här. För jag tänker en gång, en av mina vänner hade hamnat på sjukdom, predikas och radikalt och vattenskvält på det här på. Det är ju en dop för gudstjänst. Jag kommer ihåg en gång, en av mina vänner hamnade på sjukhus i en annan stad i vårt land. Och jag fick för mig, galen som han var då, att jag ska köra dit och så ska jag be för min vän där på detta sjukhus. Så jag gasade iväg med min gamla Mazda 323 som inte gick så hårt och varken gick hårt eller funkar bra. Men framkom jag. Och så får jag in på sjukhuset. Och så var jag riktigt så förväntan. Vi vet ibland så har man så extra tro att nu Gud. Och så satte mina händer på personen så bad vi Jesu namn. Och så förväntade mig så att kommer änglarna ner och gör grejer här alltså. Och så händer ingenting framför mina ögon. Så. Ingenting hände alls. Och jag minns att jag körde hem, det tror jag en timme och körde där. Så får jag måste fundera med Gud och bolla den här goda konversationen när människor vet bättre än Gud. Ni vet dem. Och så funderar jag med Gud, varför så åkte jag dit? Och inte sa han ju någonting. Och jag var väldigt länge fundersam, för det tog då 3 eller 4 år, kan vara ännu längre. Så får jag mitt allt ett mejl av personen i fråga. Och så stod det så här i mejlet, du ska veta det Anders, att nu var det där den där dagen som förvandlades mitt liv. För du sa en mening som jag tog tag i. Och den hjälpte mig jättemycket. Och jag hade tydligen sagt att du hör inte hemma här. Det var inte därför jag for dit. Alltså det var inte därför jag tänkt fara dit i alla fall. För jag skulle be för henne. Men hon hörde en mening. Och så tog hon till sig den meningen. Och så blev någon form helande i den hela situationen. Så hon sen kunde uppleva Gud och hela paketet. För jag tänker ganska ofta på allt lidande som du och jag har runt omkring oss. Det är så många människor som lider av självdestruktivitet, bottenlös ångest och andra psykiska åkommor. Då jag tänker på dem brukar även tänka på hur mycket vi kristna människor kunde åstadkomma ifall vi bestämde oss för att använda våra ord på rätt sätt. Jag menar naturligtvis inte att vi ska förbi sig all professionell vård, det vet jag mycket väl hur viktigt det är. Men jag är säker på att situationen inte skulle bli värre om du och jag bestämde oss för att tala gott om våra medmänniskor. En hemlighet som jag tror har hjälpt mig under min kristna pilgrimsfärd har varit, och nu betonar jag försöka, men det har varit att försöka se det som Gud har skapat i varenda människa. Inte alltid så enkelt, men övertygad om att i varenda människa så finns det en unik historia, en unik varelse vars liv inte blir fullkomligt förrän hon eller han får smaka på Guds godhet. Genom att du och jag uppmuntrar och talar gott om andra människor kommer det att leda till att våra medmänniskor får ta del av den kärlek som Gud har lagt ner i oss. När jag talar om det ibland, och det händer ju, så kommer människor alltid till mig och talar om, ja men det finns ju så mycket orättvisor och människor som har utsatts av orättvisor av andra människor, ibland med ren vilja. Det finns alltså onda människor, kan man tycka, runt omkring oss. Och hur är det möjligt att tala gott om andra människor hela tiden? Går det? Vi har beslutat oss här i kyrkan att vi vill tala gott om varandra. Människor får tala illa om mig, men det är min ära och gudstjänst att välsigna. Och jag hittar 4 små punkter som jag skulle dela med er här i, som kan hjälpa oss att tala gott om varandra och använda våra ord till någonting som blir välsignelse både för dig, alltså till nytta både för dig men också för människorna runt omkring dig. Och det är 4 enkla punkter som vi bara skjuter lite ett maskingevär på dig här snabbt. För det första, och det här är ganska viktigt för där tänker vi och framförallt lever vi inte alltid. Vi måste konstatera att kristendomen inte är en religion som bygger på karma. Det vill säga, du får vad du förtjänar. Ibland så lever vi kristna, vi behandlar våra medmänniskor som att är du snäll med mig så är jag snäll med dig. Det finns inget spår i kristendomen i ett sånt uttalande. För varken du eller jag har förtjänat vår frälsning. Utan den kom oförtjänt till oss och kärleken från himmelen har oförtjänt drabbat oss. Därför, kära vänner, så är det vår plikt att leva på samma sätt. Att om han har älskat oss utan krav på att få någonting tillbaka, så är det vårt ansvar att att älska våra medmänniskor utan att få någonting tillbaka. Jag också är också en känslig förlorare, tycker jag är lite synd om mig så några gånger per dag. Och så tänker jag ibland att nu är det orättvist att jag uppmuntrar sätta många människor och ingen uppmuntrar mig. Tänker jag som Jona där. Ni vet Jona. Han har just predikat 175 000 människor blev frälsta, inklusive djur. Och sen när han predikar där så är han lite missnöjd. För han har hoppats att när han predikar så ska de inte frälsas. Utan Herren ska straffa dem. Det var hans mål. Och så går han där 175 000, troligen största väckelsen, så där, vad jag nu kan tänka på en gång. Och sen går han och så sätter han sig ner i öknen, som du och jag gör ibland, och tycker synd om oss själva. Och så växer upp en resinbuske. Och så är väldigt nöjd att det finns den här resinbusken. Du kan tänka dig som din favorit tv-serie på Netflix eller vad du nu håller på med. Och så sitter han där bakom busken och så mitt alltså torkar den där busken ner. Och så blir han så deprimerad och sur på Gud. Så han säger, Herre, ta mitt liv. Som när din Netflix-serie slutar. Och så på något sätt så har fokuset försvunnit från det centrala, från Guds kärlek. Så det handlar om mig och mitt begär istället. Alltså vi har gått från att vara Guds nåde förkunnare till att ge en religion som handlar om karma. Alltså du ger vad du förtjänar. Eller du ger till den som förtjänar det mest. Det handlar inte om att ni har fått som gåva, ge som gåva. Det handlar om du är snäll med mig så är jag snäll med dig. Och det finns inte i kristendomen. Utan vår uppgift är att vi välsignar med vår mun. Vi älskar med våra gärningar. Och vi inkluderar alla människor därför att de är människor. Inte för att de förtjänar det genom vad de gör. Utan för vad Gud har gjort för dem. Så kristendomen är ingen religion som bygger på karma. För det andra. Det var en introduktion. För andra så är nyckeln till att kunna tala gott med sin mun är alltid förlåtelse. Jag tror det är väldigt svårt att vara en gående välsignelsepelare om du inte lever i förlåtelse till alla människor runt omkring dig. Jag har märkt i mitt liv att vill jag uppmuntra och välsigna någon så vill jag själv leva i förlåtelse. Och där har vi vår förebild och mästare Jesus själv som på korset förföljd, avrättad, misshandlad, nerplågad, övergiven. Så säger han på korset, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och du ska veta att det är många människor som har gjort dig illa så vet inte vad de gör. Människor gör dumheter mot varandra hela tiden. Och det är så lätt att vi medrycks i den här världens ande att agera och reagera. Medan Gud säger att vi ska förlåta. Vi ska gå den smala vägen och vi kommer till det varför det är bra att gå på den om en riktig liten stund. Många gånger ett glömt vapen i att leva ett liv i välsignelse. Så handlar det nog om att leva i förlåtelse. För jag tror att så länge du inte lever i förlåtelse så är du bunden av någonting som, eller jag skulle säga, det förblindar dig att du inte ser det som Gud är och har för dig. För har du inte förlåtit alla människor vad de har gjort mot dig kommer du alltid ha svårt att oförsent ge vidare välsignelse. Det är som om bitterhet, avund och ilska mot andra människor snabbt förvandlar vår mun från att vara välsignande till att vara förbannande. Och här tror jag det är viktigt, kära vänner, att kunna tänka igenom i sitt eget liv och vara på sin vakt att man inte hamnar i det träske av oförsoning och att inte leva i förlåtelse. För i sanning så tror jag det inte finns någonting som dränerar och paralyserar en människa så oerhört mycket att hon hamnar i det här tillståndet. Så för det första, så kristendomen handlar inte om att du får vad du förtjänar. Och för det andra är nyckeln till att leva på det sättet att leva i förlåtelse. Och det är intro, nu kommer mina två viktigaste punkter, varav punkt tre är den viktigaste av dem alla. För att kunna göra det här, för det går inte. det, slappna av nu, för det går inte. För att nyckeln till att kunna tala gott och leva välsignelse, det går enbart när du lever nära relation med Jesus själv. För det är klart inte så enkelt att säga uppmuntrande, positiva saker om alla hela tiden. Människor kommer ibland alltså med flit och gör det illa. Alltså, jag har ju fått sådana utskällningar, tänkte säga, här i kyrkan. Om man funderar att finns det någonting i mig som är positivt enligt den människan. Och klart går man hem och kan vara lite sårad och besviken och ledsen. Och så vill man vara arg och man vill skriva insändare i Vision om den människan, anonymt. Om man på något sätt förbereder hämnd och så blir man så här bitter. Och mitt alltså märker man att all den här glädjen som man har upplevt har utbytt sig mot enda stort paralyserande mörker som har gripit tag i hela mig. Och så finner jag mig själv där att läsa skriftens ord som säger att du ska gå den smala vägen, älska dem som förföljer dig och be för dem som hatar dig. Och så tänker jag mig själv, jag pallar ju inte där. Hur ska jag kunna älska människor som med ren vilja vill mig illa? Nu säger jag, det finns nog inte så många sådana här inne. Jag måste se. Det är bara tre. Men ibland så kommer de emot oss, vare sig vi vill det eller inte. Och jag märkte att för min del enda sättet att bearbeta sådana här situationer är ju med att gå ner på mina knän och säga Jesus, hjälp mig. Jag minns en arg förälder som hörde av sig till mig för ett antal år sedan och var väldigt upprörd för att jag använde en bulvan för att omvända hans dotter. Jag tänkte nog för mig själv att om jag vill omvända hans dotter så går jag direkt till källan och inte via någon bulvaner. Men det var lite jobbigt för det kom ganska många så elaka konversationer och han anklagade mig för det ena och det andra och gick ganska hårt på där. Och för min del blev det väldigt jobbigt för jag tyckte dels har jag inte gjort någonting och dels var det här, vad ska jag göra Gud? Och så tänkte jag för mig själv, men kanske här som man kan ta hjälp av Gud. Så minns jag bara gick ner i bönerummet och så böjde mina knän inför levande Gud och sa, Herre, hjälp mig. För jag klarar inte av att älska och välsigna den här människan. Och ska jag vara någon form av förebild för Gud så behöver jag leva i förlåtelse och i välsignelse. Men den här människan pallar inte av det. Och det är bra att vi har en levande Gud och inte en stum av Gud. Behöver ni en skillnad på de två? Stum av Gud gör ingenting, levande Gud svarar på dina böner. Så jag böjde mina knän inför Gud och så bad jag den här enkla bönen. Några minuter, högst en halvtimme, så bad jag till Herren. Så dröjde det en par timmar. Smittat för en ny konversation med den här mannen som jag hade inte alls besvarat de här personliga attackerna överhuvudtaget. Och så säger han bara till mig, Anders, förlåt mig. Jag var lite upprörd när jag talade innan. Jag tänkte, det märkte jag. Och så sa jag, önskar dig allt gott i framtiden. Så punkt. Och så var det. Och då lärde jag mig en sak. Ibland så behöver jag ta nytta av den här nära relationen som vi har med Jesus. För det kommer såna överraskande svåra utmaningar för oss. Där vi vill så gärna gå den här karmavägen. Där vi ger vad de förtjänar. Det vill säga en spark i bakändan. Och vi förbannar dem, vi talar illa om dem, vi baktalar dem. Och vi svartmålar dem så mycket vi bara kan. Men det är inte Guds väg. Guds väg är alltid välsignelse, positivt tal, tala gott om, uppmuntra, bära, hjälpa dem, ge dem pengar, etc. Det tror jag i alla fall är Guds väg. För jag tror det som jag sa, att det inte är mänskligt möjligt att alltid klara av det här. Och jag tror att det är enbart i relation med Gud, med den Gud som själv sa det, Fader förlåt dem, som det blir möjligt. Då vi kapitulerar från våra egna försök att pressa fram gärningar som hans verk i oss kommer fram och börjar förvandla våra hjärtan. Alltså, det här är viktigt, hörni. Där ni själva slutar försöka göra och lämnar över det åt Gud, så börjar han göra det som inte vi kan göra. Om inte vi kan älska så går vi till han som alltid älskar. Om inte vi kan förlåta så går vi till honom som redan har förlåtit. Där är hemligheten att vi slutar pressa och prestera. Och så går vi till honom som sa det. Det är fullbordat. En gång för alla. Och så gör han det som inte vi kan. Det är allt som med hjälp av Guds kärlek och glädje som vi själva kan bli ämbeten för hans rikes utbredning här på jorden. Och då säger någon ibland till mig så här att det är lätt för mig att säga att vi ska älska alla människor. För jag vet inte vilken situation som då den andra människan befinner sig i. Och det är klart, det vet jag inte. Men detta har jag lärt mig. Och här kommer huvudpoängen på hela min predikan, så jag till och med satt bold i min text. Enligt min erfarenhet tycks inte sättet människor älskar på ha att göra med i vilken magnitud ondskan har drabbat dem, utan snarare i vilken magnitud kärleken har drabbat dem. Och då är det inte någon stor skillnad om jag har fått ett svårt liv bakåt eller ett bra liv bakåt. Ibland talar om så mycket dåliga liv bakåt så vi tror att det finns inga bra liv. Det finns många fina liv. Tacksam till alla fina föräldrar vi har här i församlingen som gör så fina arbete med sina barn. Gud vill signa er. Men det beror inte på hur bakgrunden har sett ut. En del har haft superjobbigt. En del har haft helt normalt. Och skillnaden är inte hur det har varit i det förflutna. Skillnaden är på vilket sätt har de tillåtit att Guds kärlek har kommit ner och förvandlat dem. Har de gett 100% till Jesus eller en tånagel? Och ger du klart en liten del till Jesus, då kommer klart en liten del av Jesus kärlek också att bo i dig. Men ger du hela dig till Jesus så kommer du bli en vandrande, kärleksförmedlande, älskande favoritmedlem för mig. Det är klart att man vill ha människor som lever och överlåtna Jesus närheten. Det är klart när det krisar sig för mig som det händer ibland. Vi är människor, vi drabbas av svårigheter. Man hör ju av sig till människor man vet att det är människor som lever nära Jesus. Människor som man vet, när man går till dem, då blir man älskade av dem, uppmuntrade av dem och så vidare. För det handlar inte om vad som har varit, vad som är eller vad som kommer att bli. Utan det handlar om han som har varit och för allt vi ska vara. Paulus menar då att vi utan ursäkt, det är så jobbigt. Eftersom vi har tagit emot denna kärlek borde det naturliga livet att vara att ständigt leva i den. Alltså Jesus har ju inte frälst dig för att du en gång så en kick för 15 år sedan. Jesus har räddat dig, han har dragit dig ur dyn och Filipperbrevet säger att vi ständigt ska arbeta på vår frälsning. Alltså den process som leder till att när du blev kristen, då låt hypotetiskt säga 15 år sedan, så har du en sån här kärleksnivå i ditt hjärta. Men när 15 år till har gått, så det är så mycket. För du har arbetat på din frälsning. Vad betyder då det teologiskt sett? Så betyder det att du har låtit Gud drabba dig. Du har låtit honom bli en större del i ditt liv. Du har låtit han älska dig mer och mer ju längre tiden har gått. Men att försöka uppmuntra och leva ut det kristna livet utan att först ha fått uppleva denna kärlek är dömt att misslyckas. Och resultatet blir en hård lagisk och kall form av kristendom som troligen kommer att levas ut genom att tillrättavisa, klaga och klandra ner på folk. För de människor som har fått uppleva Guds kärlek, för en sådan är det omöjligt att inte leva ut den kärleken vidare. Detta eftersom Guds kärlek alltid är generöst osjälvisk. Alltså när du och jag får uppleva mötet med levande Gud, ska man inte vara tyst. Alltså jag träffar de människor som har just kommit till tro, det går ju inte, fast man har munkavel på dem, så pratar de om Jesus och hans väldiga gärningar. Och klart, viss vishet kan man ha med i bagage ibland när man går fram och muttrar på. Men jag tror att en sån enkel övertygelse om vad Jesus har gjort för mig, det är aldrig fel att berätta det ibland åt någon. Och berätta om Guds väldiga gärningar, att han har frälst oss och räddat oss. För jag tycker det är fantastiskt att se då det här inträffar. De människor som har levt till och med i det djupaste hat mot andra människor får uppleva denna nådefulla kärlek och plötsligt då förvandlas till högt älskande människor. Och summa summarum betyder det att vi älskar därför att han först har älskat oss. Och det är ingen skillnad på grek, slav, fri eller man eller kvinna. Den här skillnaden på, säger vi ja till honom eller säger vi nej? Och det är en daglig process som man behöver återkomma till, tror jag, gång på gång. Så jag tror då, för det första, att det handlar inte om karma. För det andra så behöver vi leva i förlåtelse. Och för att komma in i förlåtelsen så behöver vi hjälp av Jesus. Det kallas omvändelse eller bara Herre, hjälp mig. För det fjärde tror jag att en människa mår som bäst när hon lever ut denna uppmuntrande kärlek som hon har fått från Gud. Ibland när vi talar om att vi ska göra gärningar så blir alla folk trötta när man avslutar meningen. Och så kommer pastorn igen och nu ska vi bara uppmuntra. Så på något sätt blir man lite mer krok i ryggen när man var en. Och det handlar inte om det. För då vinklar vi det från det här logiska perspektivet. Och den handlar om att vi ger vidare det vi redan har fått. Och den här osjälviska kärleken som har drabbat oss så hoppar vidare i all hast och så vidare. Martin Luther King menar så här. Att han valde att älska eftersom bördan som hatet förde med sig var allt för tung. Vi luras många gånger av att vi själva mår bättre av att vara lite besvikna, avundsjuka, bittra. Men sanningen egentligen är den att vi äts upp inifrån. Vi blir tommare, tommare och tommare. Till sist är vi bara ett skal som vår kropp bär med sig. Och all form av Guds kärlek eller empati har försvunnit. Och du blir en väldigt odräglig människa att ha att göra med. Och det är inte för att klantra ner på dig, utan det handlar om att det finns ett mycket bättre alternativ. Nämligen att gå med Jesus. För när vi uppmuntrar, som vi förmedlar, alltså vi talar gott om varandra, så förmedlar vi någonting av Gud vidare till varandra. För att till sist vara lite personlig, så jag försökt leva ut Kristi kärlek genom ett sätt som har varit en av nycklarna för att bevara min tro i någon form av levande under de här åren. Rätt snabbt så gjorde jag till en lag i mitt eget liv. Jag ville försöka uppmuntra en människa varje dag. Och det handlade inte, och lyssna, det är en liten poäng som jag har också mot slutet, en bonus smygpoäng. För det handlade inte enbart om själva gärningen, utan för min del blev det, när jag uppmuntrade en människa, så blev det en påminnelse om vad Gud hade gjort för mig. På samma sätt när vi går och tar nattvarden så gjorde vi som en påminnelse om Jesu död för oss. För min del blev att uppmuntra en tacksamhet till Gud över att han när jag var 18 år och just tänkte livet av mig och var djupt deprimerad och så bara mörker, så tog han och räddade mig. Och jag blev så tacksam till Gud. Och jag tänkte, hur ska jag bevara det här minnet av vad Gud har gjort för mig? Och jag tog beslutet då att jag vill uppmuntra en människa varje dag för att säga tack till Gud. För att han har frälst mig. För att inte snaran behövde ringla ner från björken som jag hade valt ut där jag skulle hänga mig. För att Gud grep in och räddade mig. Och jag ville bevara det här minnet av vad Gud hade gjort för mig. Och jag tänkte, hur kan jag göra det? Jo, jag kan göra det med att leva ut den kärleken som Herren redan har gett mig. Och då tog jag beslutet av att jag vill varenda dag uppmuntra en människa. Och jag märkte det. Det blev ett redskap för mig som har hjälpt mig att komma ihåg de väldiga gärningarna som Gud har gjort för mig. För förutom att jag själv blir påminn om vad Gud har gjort för mig, blir jag själv uppbyggd på min heligaste tro varenda gång jag får nåden att uppmuntra en annan människa. Hebreerbrevet talar på ett ställe en ganska intressant sak om den sista tiden. Så säger den så här att då vi nu ser den sista tiden närmar sig, vad ska vi då göra? Ska vi läsa Bibeln mera? Ska vi be? Det ska vi säkert göra. Men vad Hebreerbrevet talar om i det specifika fallet, det är att vi ska uppmuntra varandra mera. Så min konklusion av viss bibelexegetik på det stället så säger att vi borde öka antalet uppmuntringar ju mer vi ser att sista tiden kommer. Varför det? Jo, för när du uppmuntrar en människa så förmedlar du någonting av vad Gud ser i människan till den människan. Och det hjälper henne eller honom att leva ut sitt kristna liv. Och det är en liten dröm som jag vill snart avsluta med. Och en dröm här, en liten utmaning som är, tänkte jag, wannabe-pastor. Så tänk om vi i Sion skulle bestämma oss för att uppmuntra en människa varje dag. Om 50 av oss, ynka 50 av oss, skulle göra det, skulle över 18 000 människor bli uppmuntrade varje år. Bara genom oss. Jag är övertygad om att Guds rike skulle växa starkt och snabbt om vi beslutade oss för att börja tala och tro det bästa om varandra. Och nyckeln ligger i det där som jag redan har sagt, att förstå att vi är kristna för vi inte förtjänade, vi lever i förlåtelse med hjälp av Jesus, och vi mår bäst i att upprätthålla vår kristna tro när vi väljer att tala gott om varandra. Och jag tycker själv att jag mår ganska bra av att ibland uppmuntra någon. Och så blir jag irriterad på... Vi tar inte den delen idag. Men jag tror i alla fall att vi alla här i kyrkan ska ha en mycket mer positiv atmosfär. Testa en vecka då du beslutar dig för att inte tala ett enda negativt ord om en enda människa. Och mår du sämre efter den veckan så kommer du klagar till mig att jag gav dålig diagnos och dåligt recept. Men jag rekommenderar dig efter den veckan då, om du mår bättre, att ta en till vecka. Som sen kan sträcka sig din livslängd. För jag är helt övertygad om att när du börjar tala det som Gud redan ser i de andra människorna, som är Gud och göra någonting stort och mäktigt också i dig i form av välsignelser, i form av ett välmående och så vidare. Men jag vet, kära vänner, att det finns människor här också som är oerhört besvikna och bittra på människor som har gjort dig illa. Och därför ska vi bara be en snabb bön här tillsammans. Och jag skulle vilja bara att kanske du finns här som idag ska vi överlämna dig till Jesus. Och säga, det här pallar jag inte. Jag klarar inte av att be och älska den här människan. Vi kan ge det till Jesus så får han ta hand om det som han redan har gjort på korset. Han gjorde det som inte du och jag kunde och klarade av eller mäktade med. Och kanske finns det här som har sårat några andra människor. Du vet att du har gjort det. Bibeln säger att om det finns någon när du är på väg till templet, som egentligen betyder kyrkan då i modernt språk, och du kommer på att det finns någon människa som har något otalt med dig på grund av vad du har gjort, så ska du först gå och reda upp det med honom eller henne. Det är Guds väg. Är det enkel? Ja, den är det, tillsammans med Jesus. Ska du göra den själv så är den omöjlig. Men jag skulle vilja bara, om vi bara snabbt ställer på våra fötter, ska vi ta och be en bön. För jag skulle vilja ge dig en möjlighet nu idag att bara överlämna lite bitterhet, avundsjuka, dina sår som människor har gjort åt dig. Jag skulle bara att du ger dem till Jesus idag. Och låta honom bli din förlossare, din befriare, din hjälpare, som den heliga ande parakletia på grekiska egentligen betyder. Han är vår hjälpare. Det betyder det vi inte kan, det gör han för oss. Så vi bara blundar, böjer våra huvuden.